Jag hade en timma predikan om änglar för ett par år sedan, så det ska jag inte ta upp just idag. Men det vi ska tala om, det är prövningar. Och där finns också en änglakoppling som du säkert kommer att upptäcka. Och den frågan som jag har funderat över är, vad gör prövningar i livet med dig och mig? Hur möter vi prövningar? Och hur reagerar vi på dem? Och vad händer i och med oss när vi prövas? Och Bibeln har faktiskt väldigt mycket att säga om det här. Men först lite grann om olika sorters prövningar som kan möta oss. Jag tror det finns kanske först av allt helt naturliga prövningar. Jag vet inte något bättre ord än det. Alltså prövningar som beror på att vi faktiskt lever i en fallen värld. Det finns inte en enda person här i livet som undgår någon form av prövning. Det kan handla om olyckor. Det kan handla om att bli arbetslös, att drabbas av sjukdom. Kanske ibland att tvingas samarbeta med en besvärlig person på jobbet. Ja, det finns ju mycket, eller hur? Och kanske att en av de svåraste formerna av prövningar är just när vi eller någon nära anhörig drabbas av en svår sjukdom eller till och med död. Ibland kan man ju tycka att vi som Guds barn skulle vara besparade från en del av de här naturliga prövningarna. Och visst är det så, som jag berättade för barnen och som vi ofta har upplevt, eller hur, att vi får uppleva under av beskydd. Och vi pratade också om det här på den ekumeniska bönen i torsdags, om det här med änglavakt, och alla har ju någon berättelse om det. Och vet du, när jag googlade om just det här med änglavakt så fann jag 40 000 träffar, alltså bara på det svenska ordet änglavakt. Bland annat så skrev Expressen för bara två dagar sedan om en äldre kvinna som körde ut sin bil framför en stor och tung lastbil. Den körde rakt till sidan på hennes bil och släpade med hennes bil 50 meter. Och så kliver både kvinnan och hennes båda hundar ut helt oskadda. Och så skriver Expressen, hon hade änglavakt. Och det här är ju någonting som faktiskt många utanför kyrkan också skriver om och talar om. Men handen på hjärtat, om vi som Guds barn skulle vara helt immuna mot olyckor som kan ibland drabba oss illa, mot sjukdom och annat, vem skulle då kunna ge exempel på hur man reagerar i en prövning? Och hur man kan faktiskt vända en prövning till något som stärker oss och vår tro. Mer om det här lite senare. Så helt vanliga prövningar som möter precis vem som helst. Sen talar faktiskt Bibeln också om prövningar som Gud sänder i vår väg. Och som han sänder för att sätta oss på prov. Det här talar Bibeln om gång på gång. Du vet, kunskapens träd på gott och ont som Gud satte mitt i lustgården. Det gjorde han för att han skulle pröva Adam och Eva om de helhjärtat ville lyda honom. Det fanns tusentals med andra goda val. Det fanns bara ett dåligt val. Och tyvärr för hela mänskligheten så gjorde de just det där dåliga valet i ett obevakat ögonblick. Gud ledde Israel genom öknen och där prövade han dem genom att först hitta dem inte vatten. De fick bara manna dag efter dag tills de tyckte att nej, det här var för ensidigt. De fick vandra runt i den här öknen i 40 år. Och när vi läser om, men varför i all sin dag tillät Gud detta? Varför lät Gud dem gå igenom allt detta? Så säger faktiskt Gud tydligt i femte Moseboken kapitel 8 att kom ihåg hur Herren din Gud i 40 år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta. Om du ville, om du skulle hålla hans bud eller inte. Alltså Gud sände medvetet det här för att pröva vad finns egentligen i era hjärtan. Och vi kan ta många exempel. Du vet Josef som prövade så oerhört hårt. Först kastades i brunnen av sina lärjungar, såldes till Egypten, blev fånge där under många, många år. Vilket prov han gick igenom. Men det fanns ju något syfte med det hela. Och det vittnar ju Josef om, det såg han mot slutet av sitt liv, att det fanns ett syfte med allt det här som han inte hade förstått när han var mitt i det. Gud gjorde detta för att han ville hålla många människor vid liv, säger Josef. Det var inte så meningslöst som han upplevde det mitt i prövningen. Kanske det mest extrema som man kan läsa om i Bibeln, det är det som hände med Job. Ni vet, i början så han drabbades ju av prövning efter prövning. Först gällde det hans egendom som togs ifrån honom genom rövarband och genom blixtnedslag. Och det var ju illa nog i sig. Men sen när en stark storm kom och tog tag i huset där barnen satt och huset föll omkull och alla hans barn omkom, ja då blev det ännu värre. Och så blev det bara värre och värre tills slut där Job själv satt där med bölder över hela sin kropp från fotsulan till hjässan. Och så illa är det väl få som drabbas. Det märkligaste av allt var att Gud tillät allt detta för att sätta Jobs tro på prov. Och läser du Jobs bok så ser du hur det gick. Att Gud till slut välsignade honom och upprättade honom och gav honom tillbaka mycket mer än vad som hade tagits ifrån honom. Så säger Bibeln att vi ska skilja väldigt tydligt mellan prövningar och frestelser. Och det där är inte alltid så lätt därför att det grekiska ordet i Nya Testamentet, peirasmos, det är ofta detsamma för både prövningar och frestelse. Och det beror ofta på sammanhanget vad det där betyder. Men Bibeln är tydlig att prövningar det är en slags test. Ungefär som bilprovningen. Det syftar alltid till att slutet ska bli bättre än det var innan. Det är syftet med prövningar som Gud sänder inom min väg. Frestelse däremot, det är ungefär som det glittrande betet på en krok. De lockar oss och sen hakar de tag när de möter begäret inom oss. Och precis som vi läste i inledningsordet här så är Jakob noga med att betona att frestelse det kommer aldrig från Gud. Utan han säger, blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och det är ju inte svårt att se hur många sådana här glittrande beten som finns runt omkring oss. Unga som lockas av snabba sms-lån för att köpa den där mobilen. Och det gick ju smidigt och bra och så småningom så fortsätter man, det går längre och längre tills man sitter fast och till och med får anmärkningar från kronofogden. Eller mannen som sitter där framför datorn och plötsligt får upp en sida med en blinkande snygg bild av en halvnaken kvinna. Ett glittrande bete. Ja, men det är inte så farligt att kolla en gång. Men så blir det kanske en gång till och en gång till och en gång till. Tills man har fångats i någonting som man inte kan ta sig ur. Och det här finns många sådana här exempel som vi skulle kunna ta. Där vi behöver be också för varandra. Inled oss inte i frestelse men också ta aktiva steg. Precis som Josef gjorde när han frestades att ligga med Potifars hustru. Det stod att han bara flydde. Och där gäller verkligen som det står i ordspråket, bättre fly än illa fäkta. Men om vi går tillbaka till den här viktiga frågan, vad gör prövningarna med oss? Hur möter vi dem? Och hur reagerar du och jag på prövningar i livet? Och jag skulle vilja ge dig några bibelord som berör det här med prövningar och som kan bli konkreta vägvisare. Hur ska hantera och möta dem? Har du din bibel med dig så kan du slå upp psalm 42. Jag börjar där i Saltaren. För jag tycker Saltaren är en underbar bok. Inte minst om det här med prövningar. och hur vi ska reagera. Och psalm 42 är bara ett exempel. Det finns väldigt, väldigt många andra liknande psalmer som visar hur David och andra reagerade på prövningar, problem av olika slag som de mötte. Lyssna här på några verser i psalm 42. Där står det i vers 10. Jag vill säga till Gud, min klippa, varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande, ansatt av fiende? Och han fortsätter. Det är som krossar man benen i min kropp när mina ovänner hånar mig och ständigt säger till mig, vad är nu din Gud? Varför är du så bedrövad, min själ? Och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, till jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Och jag hittar 7 stycken varför i psalm 42-43 som egentligen är ett enda sammanhang. Och det är min första vägvisare i det här med prövningar. Och det är det här, var fullständigt ärlig inför Gud. Var ärlig inför Gud. Det är rätt så skönt faktiskt att Bibeln talar om att vi får klaga inför Gud. Vi får utgjuta våra hjärtan inför honom. Vi får säga våra varför till Gud. Någon har sagt att Psaltaren är lika mycket en klagobok. Det finns lika många klagomål i Psaltaren som det finns lovsång. Därför att ofta förstod inte heller David varför allt detta mötte honom. Just nu läser jag Jeremia bok och Jeremia är också en sån här som klagade. Och det finns ett avsnitt i kapitel 20 där han i ena versen tackar Gud och i nästa vers så förbannar han sin födelsedag. Han skriver här, så här i kapitel 20. Och vers 12. Herre Sebaot, du prövar den rättfärdige. Du ser hjärtan och njura, säger han. Jag ska få se din hem på dem till dig har jag överlämnat min sak. Och så i vers 13. Sjung till Herren, lova Herren, till han rädda den fattiges själ ur det ondas hand. Och så bara slå det över i nästa vers. Förbannad vare den dag då jag föddes, må den dag min mor födde mig inte bli välsignad. Se nu hur det pendlar här. Han är fullständigt ärlig inför Gud. I en ögonblicket tackar han Gud, andra ögonblicket så hoppas han, tänk om jag aldrig hade blivit född. Och Gud lyssnar. Och han vill att vi ska vara ärliga. Tänk, hörni, att vi både kan få gråta inför Gud när vi känner det så, säga precis till honom hur vi har det. Tala om alla våra varför inför honom. Och andra stunder får vi glädja oss inför hans ansikte och lovprisa honom. Så här säger också Psaltaren, eller David på ett ställe. Du vände min klagan i dans. Du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför ska jag sjunga ditt lov och aldrig tystna, Herre. Min Gud, jag ska alltid prisa dig. Det säger han precis i slutet av en psalm som är full av klagan. Och kan du tänka dig att Bibeln har en hel bok som heter Klagovisorna. Så var ärlig inför Gud. Nyligen läste jag en bok om Rick Warren. Det vet han som har skrivit boken Leva med mål och mening. Hans son begick självmord för ett litet tag sedan vid 27 års ålder. Och blev en oerhörd chock och sorg för Rick och hans fru. Han slutade predika några månader för att få tid att sörja. Och så här säger han. Jag har aldrig ifrågasatt Gud. Men jag har ifrågasatt hans plan. Så även han, en berömd förkunnare, fick säga alla sina varför till Gud. Men till slut säger han så här. Jag väljer hellre att ha alla mina frågor obesvarade, men vandra med Gud, än att inte vandra med Gud och ha alla mina frågor besvarade. Jag tycker det är fantastiskt. Eller hur? Jag väljer hellre att ha alla mina frågor obesvarade, men vandra med Gud, än att inte vandra med Gud och ha alla mina frågor besvarade. Den här inställningen, den kom inte automatiskt utan efter väldigt mycket ärlig brottningskamp med Gud. Nu till nästa vägvisare. Jag har faktiskt tre sådana från en av de verser som har betytt mest för mig. Första Korinthierbrevets 10 och vers 13. En vers som är väldigt bra att lära sig utan till och att bära med sig. Där skriver Paulus så här: ingen annan prövning har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni prövas eller frestas över er förmåga, utan när prövningen eller frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Och som sagt, han säger prövning eller frestelse därför att det är samma ord som används där. Och jag tror att det första Paulus vill säga i det här, det är: fastna inte i självmedömkan. Därför det är väldigt lätt, eller hur? Att tycka synd om sig själv när vi prövas. Ingen förstår mig. Ingen anar hur svårt just jag har drabbats. Varför just jag? Och just det petar Paulus hål med när han säger: inga andra prövningar har mött er än sådana som vanligen möter människor. Visste du till exempel att bara i USA, jag googlade på det här, så är det på en befolkning på 300 miljoner är det cirka 250 000 som är drabbade av hel- eller halvförlamning. Och det är rätt så extremt att vara hel- eller halvförlamad. Ändå finns det 250 000. Och som sagt, att ha en ryggmärgsförlamning från halsen och neråt, det är ju rätt så extremt. Det kanske inte är en jättestor tröst när vi har drabbats, men det kan hjälpa oss att inte fastna i det här negativa tänkesättet. Varför just jag? Istället vill Paulus snabbt ta oss vidare till nästa vägvisare. Och då säger han så här: Gud är trofast. Eller med ett annat ord: Gud vet vad du tål. Och han ska inte tillåta att prövningen blir för svår för dig. Det är någonting som händer när vi kastar oss i Guds armar i prövningen. Då händer det något förunderligt. Sakta, sakta, sakta blir det som först verkade ohanterligt och omöjligt, det blir hanterligt och möjligt. Och det här kan ta tid. Det gjorde det för Joni, om ni har läst om henne. Ni vet, hon som blev totalt förlamad och sen har fått bli till sån stor välsignelse. Först skrek hon och skällde på Gud. Och det varade ganska länge, men sakta sakta började hon lägga sin brutna kropp i hans hand och kunde vila just i detta: Gud är trofast. Nyligen såg jag hos min kusin en annan bok som hon och hennes make Ken har skrivit. Den heter kort och gott Joni and Ken, A Love Story. Och det beskriver deras tuffa kamp i äktenskapet och den prövning det har varit för båda två att leva i ett äktenskap med de förutsättningarna. Och inte minst för Ken att ta hand om en total förlamad hustru och hjälpa henne i vått och torrt. Och han beskriver det även när han ska hjälpa henne på toaletten. Det är inte enkelt. Och till råga på allt när hon drabbades av cancer och höll på att gå under. Men Guds trofasthet har burit dem också i den extrema situationen. En bok som jag har läst heter Vem sa att det skulle bli lätt? Det är av en läkare som har jobbat i Nepal. Och jag tror att det här kan vi sätta som en rubrik över varsikens liv. Vem sa, vem lovade att ditt liv skulle bli lätt? Vem lovade att ditt liv skulle bli lätt? Det viktigaste är Guds trofasthet finns där i alla skeden av livet. Och han har lovat att han vill bära oss. Den tredje vägvisaren från just den här versen, det är den här: Gud bereder en utväg. Gud bereder en utväg. Även om tunneln kan vara lång och mörk, Men det finns ljus i slutet på tunneln. Israels barn fick vandra länge genom öknen. Men till slut kom de ut. Josef fick sitta länge i fängelset. Men till slut blev han fri och blev faktiskt Egyptens mäktigaste man. Gud bereder en utväg när vi söker honom i våra prövningar. Ibland tror jag också det kan vara helt enkelt att härda ut i prövningen. Alltså vi kanske inte slipper det där. Ni vet, Paulus talar om törntaggen. Han slapp den inte. Den fanns där hela livet. Han bad att den skulle försvinna, men inte ens Paulus som hade så stor tro fick se den här törntaggen försvinna. Men han kunde stå ut mitt i den och så fick han det här ordet från Gud. Min nåd är nog för dig. Min nåd är nog för dig. Och i den nåden så kunde Paulus stå rak mitt i prövningen. Hans nåd räcker. Ibland bereder Gud en utväg så att vi slipper det hela. Ibland ger han sin nåd så att vi kan härda ut mitt i prövningen. Och det här för mig vidare till ett ord från där Petrus ger oss ett ord från sitt första brev just om det här med prövningar. Där säger han, med Guds makt, kapitel 1 och vers 5, med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och här tror jag vad Petrus vill säga, det är att just prövningar vill göra dig och mig mer beroende av Gud. Prövningarna prövar äktheten i din och min tro. När du och jag vänder oss till Gud mitt i prövningen så växer vårt beroende av honom. Eller som psalmisten säger, vem har jag i himlen utom dig? Säger han efter att ha konstaterat hur jobbigt livet på jorden kan bli ibland. Vårt beroende av Gud. Tänk på Abraham. Han fick gå i många, många år. Det var helt tyst. När vi läser om Abraham tänker vi, vilken trosman. Och tänk vad många gånger Gud uppenbarade sig för honom. Men vet du, ibland gick det 10-12 år. Himlen var totalt tyst. Han fick inte veta något. Det var bara tyst. Och han kunde bara falla tillbaka på det här löftet Gud hade gett honom. Och då står det, han tvivlade inte på Guds löfte utan höll fast vid det, för han ärade Gud. Och var fullt viss om att det Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Och Petrus säger, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning. Som när det hände något oväntat. Och där handlade det om förföljelse och lidande och svårigheter. Som vi ju läser om att våra syskon i arabvärlden, i Pakistan, drabbas av i överflöd. Tänk hur många som går igenom prövningar som vi inte kan ens föreställa oss. Men för oss alla så gäller det enligt Petrus att prövningar är någonting fullt normalt. Något som vi alla kan vänta oss. Och där är vår reaktion det avgörande. Vi kan bli bittra och fastna i klagan. Eller så kan vi vända oss till Herren och få uppleva ett ännu större beroende av honom. Och i det här beroendet så säger Petrus att så ger prövningarna uthållighet. Uthållighet. Och det hörde vi också i Jakobs brev i inledningen. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Därför att det händer någonting när jag möter en prövning och kastar mig i Guds armar, så blir jag mer rustad att möta nästa prövning och nästa och nästa. Det här sker inte automatiskt, utan det handlar om att se på Jesus. som Hebreerbrevets författare säger, tänk på honom, se på honom så att ni inte tröttnar och tappar modet. Det här handlar inte om någon slags glädjelös sammanbiten uthållighet, utan både Jakob och Petrus säger glädje. Det finns en glädje, något som kanske är svårt att ta till sig just då. Därför att för stunden verkar ju inte alls prövningarna vara till glädje. Men Guds makt är tillräckligt stor, säger Petrus, för att bevara oss hela vägen ända hem. Och det är grunden att kunna vara glad mitt i prövningarna. Låt mig säga till slut. Det här, ha målet för ögonen, ha målet i sikte. Låt inget skymma målet när du prövas. Egentligen är det ju det här som all idrott handlar om, eller hur? Tänk vad man kan utstå bara för att kunna komma med i OS. Drömmen om en guldmedalj. Då underkastar man sig allt. Alla sorters prövningar och lidanden. Även om man kanske inte lyckas. Har man målet i sikte, då kan man klara det mesta, eller hur? Flera gånger har jag berättat den här berättelsen om kvinnan som skulle simma ifrån en ö utanför Kaliforniens kust in mot kusten. Och allting började så bra och hon fortsatte, hon var otroligt uthållig. Men så började det bli dimma, hon såg ingenting och vattnet började bli kallt. Och ledsagarbåten sa, hennes mamma satt och sa, håll ut lite till, håll ut lite till, du är snart framme. Men till slut sa hon gråtande, nu orkar jag inte längre. Och de fick ta upp henne i båten. Och så lättade dimman. Och så såg hon var ju bara några 100 meter från land. Och då sa hon efteråt så här, hade jag bara sett målet, hade jag klarat det. Hade jag bara sett målet, så hade jag klarat det. Och jag tror att det här är en hemlighet. Om du och jag ser målet i sikte, om vi har det för ögonen, då kan vi klara också de svåraste prövningarna utan att ge upp. Ha målet i sikte. Honom älskar vi utan att ha sett honom. Och fastän vi ännu inte ser honom, så fröjdar vi oss över honom. Därför att vi vet. Vi är på väg att vinna målet för vår tro, säger Petrus. Vi är på väg att vinna målet för vår tro. Kanske du befinner dig i någon form av prövning just nu. Kanske det ser riktigt mörkt ut. Kanske rent av omöjligt. Kom du ihåg att det som drabbar dig just nu, det är inte unikt. Var ärlig inför Gud. Klaga på honom. Säg till honom alla dina varför. Det tål han. Men framförallt, glöm inte Gud är trofast. Han ska inte tillåta att det här går över din förmåga. Han finns med dig mitt i det du går igenom. Och han kommer att bereda en utväg till sist. Han vill hjälpa dig att se målet så du kan hålla ut. Och till sist, för att återkoppla till änglarna. Hans ängel slår sitt läger, står det omkring dem som fruktar honom, och han befria dem. Ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du finns med oss. Du finns med oss i allt det vi möter i livet. Herre, ibland ser vi inte varför. Ibland frågar vi varför, Gud, varför? Varför drabbar detta mig just nu? Tack för att vi får komma till dig med våra varför. Tack för att vi till och med får klaga inför dig. Du tål det, oh Gud. Men tack att du också vill hjälpa oss att kunna vila i att du är trofast. Kunna vila i att du vet bättre. Att du ser hela vägen framför oss, det som inte vi ser. Kunna vila i att du kommer också att bereda en utväg så vi kan hålla ut. Åh Gud, vi tackar dig. Vi tackar dig för att du finns med oss. Vi tackar dig att du vill hjälpa oss att ha målet för ögonen, Herre. Och att kunna bli uthålliga. Och bli mer och mer lika dig mitt i allt det som vi går igenom. Herre, jag tackar dig att du finns med vaken här. I just den situation som vi befinner oss. Du känner vars och ens hjärta, du känner vars och ens situation. Och tack för att du har lovat att aldrig lämna oss, att aldrig överge oss. Vi prisar dig och lovar dig i Jesu namn.